Har ni någon julkalender där hemma?
Alltså, vi har en sån här tradition med mina söner att jag brukar köpa jul, sån här chokladjulkalendrar. Och så brukar de äta upp dem genast och så köper jag nya. Och i år tänkte vi börja tidigt, så att det var i november som jag köpt. Och så satt jag fram dem åt dem och ingen tog någon notis. Så väntade jag några dagar och sen när de inte blev uppfångade så tänkte jag, men okej, det är mina då. Och så åt jag upp dem.
Åh, herregud! Redan?
Ja.
Okej. Okay.
Det är ju vår tradition.
Det är bra. No, jag har ju sådär med milt våld prackat på mina tonårsbarn traditionen att fortfarande ha någon form av julkalender. Jag har haft sådana små papperspåsar med någon liten grej i för varje dag. De är ju lite sådär nu att jag finns vara lite gamla för det här. Men för mig är det nu fortfarande en tradition, yes.
För dig är det alltså viktigt att göra de här?
Ja, nu finns det någon slags sån där tillfredsställelse i det, ja.
Ja. Här hörde vi alltså Silja Sahlgren Fodstad och före det Jessica Mårni och själv heter jag Marit Lindqvist och ni är hjärtligt välkomna till Kulturpodden. Jag kan ju konstatera att mina söner är ju utflugna vid det här laget, så vi har varken chokladkalendrar eller egenhändigt ihopplockade kalendrar mer, utan nu har jag en helt egen tekalender.
Wow.
Som jag får gotta mig åt. Och jag insåg här att det här med julkalendrar för vuxna har ju blivit något som är jättepopulärt idag. Man kan köpa sådana här kalendrar med exklusiva dyra parfymer eller choklad eller sen kanske mera folkligt sådär med chipspåsar eller olika ölsorter eller strumpor eller till och med erotiska leksaker. Och så finns det också kalendrar med 24 olika noveller och böcker för vuxna med 24 olika texter som på olika sätt är kopplade till julen. Men idag här i Kulturpodden ska vi prata om julkalendrar som i första hand riktar sig till barn, men också till folk med barnasinnet i behåll. Och det vill jag tro att vi alla tre har här. Vi ska tala om uppsättningen Snöfall på Vasa Teater och Axel Åmans adventsbok Smugglarens skatt. Men innan vi går närmare in på dem så undrar jag om ni har några tankar kring hur man bakar en bra och lyckad julkalender. Hur ser det här succéreceptet ut, Silja?
Nu jag måste säga att jag försökte skriva ner några ord och sen insåg jag att allting slutar på skap. För jag tänkte att ensamhet, utanförskap och vänskap är liksom viktigt. Det brukar finnas i nästan alla sådana här koncept. Och sen snö och någon form av äventyr. Och sen ska det landa i någon slags sån här gemenskap som då sträcker sig bortom allt sånt här som har med konsumtion att göra. Gemenskap och någon form av mysighet.
Mm-hmm. Och Jessica, har du någonting som du vill tillägga?
Jag kryssade mycket där. Samma sak som jag har tänkt på också. Men jag tänkte på det här att vi har tydligen ett behov av juläventyr. I och med att det kommer så mycket. Och sen det här med snö. Ja, det var det första ordet jag skrev ner. Men sen så tänkte jag att det finns ju nog också julkalendrar där snön saknas. Mm. Och ändå så sugs man in. Till exempel så hade SVT:s julkalendern som berättades för ganska många år sedan vid det här laget som heter Piratskattens hemlighet och utspelar sig, kanske det var då i Grekland, Orkidékusten hette det här då, den här fiktiva platsen. Och det fungerar också jättebra fast det var så långt bort ifrån, men man måste ge kanske lite tid så att man faktiskt man får bort sina fördomar att de nöts ner. Men sen också det här med kanske ett mysterium eller en utmaning som man ska lösa. Och vad som skulle kunna sammanfatta det här som Silja sa också. Alltså det skulle vara en fängslande berättelse. Mm. Att den ska fånga. Och så kanske en gnutta trovärdig magi som man kan vara ganska överens om att den här formen av magi så kan vi köpa i det här sammanhanget.
Jag tänkte också på det här med magi. Så finns det också ofta något element av övernaturlighet eller folktro eller något sånt här. Och det som också har slagit mig att det ofta handlar om att det är barnen som på något sätt ska lösa det här mysteriet. Det är de som måste överträffa sig själva och sin egen förmåga. De måste hitta på en lösning. Medan de vuxna är ganska frånvarande ofta. Ibland direkt illvilliga och elaka. Oftast finns det någon sån där antagonist i de här berättelserna som de barnen är tvungna att handskas med. Men sen finns det alltid någon vuxen där som är den där tryggheten och som gör att de här barnen klarar sig. Men
jag tänkte också på det här när man talar om det här magiska som finns med. Så jag menar, jag tror att det är också en sak som har på något sätt ersatt den här tydliga religiösa innebörden som tidigare har varit ett element som automatiskt har funnits med. Att nu är man väldigt försiktig med att strö in någonting sånt överhuvudtaget, utan man har ersatt det med andra saker. Och så funderar jag igen, när vi talar om det här med snö, så var det något jag reflekterade över inför årets svenska julkalender, som vi säkert kommer att nämna här senare också, som har med snö att göra. Att i dessa tider så blir det ju också så jätteladdat. Att det handlar inte bara om det att det ska vara White Christmas så gulligt, utan finns det inte snö så kan man gärna börja fundera på de där bakomliggande orsakerna till varför är det så att snö är en bristvara under dagens vintrar. Så att alla de här sakerna är jätteladdade på många sätt som man kanske inte tänker på först.
Och jag tänkte när du var inne på det här med det här religiösa elementet. Nu talar jag ju om Axel Åmans bok som en adventsbok och inte som en julkalenderbok. Mm. Och det här med just med advent, jag menar, jag vet inte när jag senast skulle ha sett någon tända adventsljus till exempel i en julkalender.
I och för sig, jag faktiskt reagerar över det när jag tittar på första avsnittet i den här årets SVT-julkalender, så tänder de ett adventsljus i första avsnittet. Så att det är just det här att hur mycket tar man in så att säga den biten i det här och hur mycket är man väldigt mån om att kringgå alla tänkbara religiösa symboler. Mm. Det är intressant att lägga märke till.
Just nu så kan man se uppsättningen Snöfall på Vasa Teater. Det här är en scenversion av en oerhört populär norsk julkalender från år 2016 som också har visats här hos oss på TV för ett antal år sedan. Man har gjort den till en scenversion och jag vet att den har gått på ett flertal norska scener i scenversion. Och nu i år så har norsk TV följt upp den här succén med en uppföljare till säsong 1, nämligen Snöfall 2. Silja, kan du berätta vad Snöfall handlar om?
Så gärna, för jag kan ju säga att den här julkalendern är lite sådär en hang-up för mig. Jag har varit jätteförtjust i den och jag var så glad. Min dotter var 10 år då när den första gången sändes hos oss, alltså på Yle, 2018. Den gick i norsk TV 2016 och är alltså fortfarande en av de riktigt stora satsningarna som NRK har gjort. Den kostar 50 miljoner norska kronor att göra den här serien och man hade jobbat på den i 4 år. Det var en jättesatsning och blev otroligt populär. Och hos oss har den sen under senare jular faktiskt också legat på arenan så man har kunnat se den flera gånger. Det som jag tycker är så fint med den är att den har egentligen två nivåer. Att den har en nivå som man som en vuxen åskådare plockar upp och kanske tycker mera om, och så finns det den här liksom sagovärlden som ett barn kanske mera tycker om. Men om man säger helt kort ska ta den där storyn, så utspelar sig den här berättelsen i två olika världar. I vår värld som är väldigt grå och kylig och kal och kall möter vi den lilla flickan Selma som tidigt har blivit föräldralös, och så har hon så att säga inom citationstecken tillfälligt fått bo hos en dam som heter Ruth, som är väldigt stram och som inte gillar vare sig barn eller något annat tjafs. Och hon väntar bara på att snart ska den där organisationen som placerar barn hitta en fosterfamilj åt Selma så hon slipper det här elände. Nåja, sen ärver Ruth ett antikvariat av en äldre släkting och mellan böckerna så finns det en hemlig portal till en annan värld dit Selma förflyttas. Och det här är alltså den här julvärlden som heter Snöfall. Och det visar sig att Selmas farfar är julgubben. Och i den här julvärlden så pågår en maktkamp mellan då sittande julgubben och hans ständige sekreterare Vinter, som själv skulle vilja ha lite mer makt. Och så uppstår det äventyr här. Och så landar man i slutskede i den där frågan om att vill Selma stanna i den här världen eller vill hon åka tillbaka till vår värld. Så att det är liksom det här ramverket för berättelsen om Snöfall.
Om vi nu sen går till den här scenversionen på Vasa Teater, Jessica, hur var den?
Ja, den är väldigt visuell, väldigt tilltalande. Man har satsat väldigt mycket på dräkterna som är så här, påminner om folkdräkter. Man tänker norska folkdräkter, alltså de är vita, inte röda, och mycket broderat på så här. Och sen perukerna är också sådana som man fastnar med ögat på, att det kan vara jättestora, burriga och sådär. Man har verkligen låtit kreativiteten flöda när man har tänkt på hur de här skådespelarna ska se ut rent visuellt. Och sen också de här miljöerna. Vår värld, där gick allting i sådär blågrått och väldigt avskalat och absolut inget pynt och bjefs och bjafs. Medan i då jultomtens värld så är det ju så här mysiga små hus och så nästan pepparkakshus. Och som också är så där så att man kan vika upp dem. Och man som, där har vi också lite av den här magin att man som får kika in där och så, oj, där finns en öppen spis. Om man går in i den så kommer man ut i den förtrollade trädgården utanför. Eller ut i trädgården utanför där det alltid är sommar och så där. Så att man jobbar jättemycket med det här ögongodis.
Mm. Jag håller helt med. Alltså jag var och tittade på den här föreställningen nu också med då min dotter som definitivt är nu äldre än vad målpubriken för den här uppsättningen är. Men jag tyckte det var hemskt roligt att se den tillsammans med henne för att då kunde vi just pejla mot den här tv-versionen som vi har sett flera gånger. Och då konstaterade vi att det är otroligt fint och jättemånga förtätade lösningar i saker man har så att säga hoppa över från det som man kan ha utvikningar kring i tv-serien. Men å andra sidan så satt vi mellan varven och funderade att om man inte har den här tv-serien i färskt minne eller har koll på de här pendlingarna mellan världarna och vad saker står för, att hinner man hänga med då i det här? Eftersom det blir ganska schematiskt de här två världarna.
Jag tror om man har läst Narnia eller sett Narnia-filmen så har man en hjälp. För att det spelar ju lite på det här Narnia. Just här i Vasateaters version så har ju det här antikvariatet då blivit ett skåp helt enkelt. Och dit sugs då dels tomtens brev från Selma sugs in där och sen hela Selma. Att det är den vägen hon kommer till tomtens värld.
Ja, just den här portalen mellan de olika världarna.
Och det identifierar man ju om man har läst eller sett då Narnia.
Och det var en jättesnygg lösning faktiskt. För det satt jag och funderade på när pjäsen började. Att hur ska man klara av alla de här olika dimensionerna som finns? Att i tv-serien så gör man ju det blir ju ett tilläggsnummer på något sätt. Det här med böckerna som den här magiska världen. Och det antikvariatet som en slags en plats där tiden redan i sig har stelnat. Och så finns den här portalen där. Men jag tyckte det var helt genialiskt att ha det här skåpet faktiskt här på scenen. För att det blir så tydligt vad som händer.
Jessica, du har skrivit en recension av den här föreställningen som man kan läsa på Svenska Yles webb. Och där skriver du bland annat att det är lite ostrukturerat och yrt i Tomtens by. Och att berättelsen snurrar lite runt sig själv en stund innan den tar fart och hittar sin väg i andra akten. Vad handlar det här om?
Jag tror egentligen det jag pratar om här handlar egentligen om en diskrepans mellan det som målas upp och själva innehållet. Just det som jag sa med peruker och allt krut som har lagts på det visuella så ger väldigt höga förväntningar på innehållet. Men jag tycker inte att det har funnits samma kreativitet. Eller är det frågan om tid? Är det frågan om vilja? Att jobba med regin och med skådespelarna. Och jag anser ju nog att det räcker inte med det visuella. Att man måste också ta berättelsen på allvar och inte bara bitvis fylla ut och tänka att nu vimsar vi runt lite och får upp pjäslängden och visar hur kul det är i Tomtens by. Men jag tycker inte att det räcker, att man måste också fylla med innehåll. Att det är där min kritik finns, att bitvis tycker jag att man har gjort det för lätt för sig.
Mm. Håller du med Silja om att det är mer ska vi säga, färg och glitterfyrverkeri än substans?
Jag tror att det automatiskt kanske blir så med tanke på att du ska öppna upp för en familjepublik och så satsar man just på det här som Jessica säger, det här ögongodiset. Det som jag tyckte så hemskt mycket om i tv-serien var kanske just de här sekvenserna som utspelar sig i vår värld och som är lätt att identifiera sig med ur så att säga, vuxens perspektiv. Den här Ruths enorma ensamhet och oförmåga att knyta an till det här barnet som hon har hos sig. Och Selmas ensamhet och känsla av att inte höra hemma, det får ganska mycket plats. Och så finns det också en relation till grannpojken som flyttar in som ny i grannskapet tillsammans med sin pappa som han inte kallar pappa utan kallar honom bara Kjell. Och den här vänskapen som uppstår mellan de här två som på något sätt båda är lite utanför. Och hur det handlar om att hoppas och längtan är jättecentralt som ett sånt här element. Och sen den här jättefina skildringen som ju av naturliga skäl här faller bort hur den här Rut via det att hon ärvade det antikvariatet och börjar arbeta det antikvariatet tvingas möta andra människor. Och hon långsamt tinar upp. Att där är just det där att den där längden har en positiv verkan i det att du hinner med i vad de här människorna känner i det lilla. För att du sen på något sätt ska komma fram till var vi landar.
När du är inne på det här med att hon långsamt tinar upp, så finns här ju också en annan gestalt i den här berättelsen som är jultomtens sekreterare Vinter. Och Vinter är ju en sån här gestalt som ofta finns i de här berättelserna, någon som hatar julen och någon som är väldigt innesluten i sig själv. Och Jessica, i din recension så skriver du specifikt om Vinter, som då görs av Tove Kvickström, en som avskyr julbus, stoj och framförallt barn, och att han då, hans agerande hotar hela julens existens. Och så skriver du någonting som jag tycker är lite intressant, att här ser vi hur snabbt en diktator kan ta makten och göra världen tyst, mörk och ledsam. Och det behövs bara några som backar upp och håller med medan resten av folket tystnar. Och där får jag på något sätt vibbar till dagens värld. Är det här en kommentar till det som ser runt omkring oss idag?
Ja, så tolkar ju nog jag det, att det där vi tangerar vad som håller på att hända i vår värld som bäst. Det tycker jag ju är fint på sitt sätt. Det är sorgligt och det är eländigt att vi ska ha det som vi har det. Men jag tycker nog att det är bra att man inte förbigår. Om man ändå pratar om någon som gärna skulle se sig själv som kejsare, som vi inte då funderar på att varför inte man skulle kalla sig kejsare till och med. Så har vi ju nog så tydliga karaktärer i vår samtid som man, och händelseutvecklingar. Så att jag tycker att det är bra att man ändå kan, även i en familjepjäs, kan lite ha den här aktuella touchen. Och att man är medveten om vad som händer i omvärlden, även om man har ett spännande juleäventyr. Och att det är det man vill måla upp och skapa julstämning redan i november, då det var premiär. Så tycker jag nog att det är bra att man samtidigt visar att man är medveten om vad som händer runt omkring, och att man på något vis på fint sätt kan ta med det och visa vad det kan leda till framför allt.
Ja, det finns ju nu när vi talar om det, så inser jag att jo, här finns ju också väldigt tydligt det här med så att säga lögnens makt och hur alla bara följer i den här fåran. Om man säger att nu är det förbjudet att gå ut i den här trädgården, så är det ingen som ifrågasätter det när Vinter säger att, men så här, för att jag säger att det är så här, att ni får inte gå dit. Att det här att våga så att säga ställa sig upp mot makten är också väldigt, det blir ganska tydligt.
Absolut. Och det behövs inte så mycket maktmedel sist och slutligen, bara någon är tillräckligt garv och tar sig makten.
Men sen har du också en mening där i din recension som på något sätt ändå inger hopp, nämligen att vänskap hjälper när modiga barn ska utmana mörker och rädda julen. Så att det finns ju det där hoppet som just representeras av de här barnen som kan och vågar sätta sig upp mot en vuxen auktoritet.
Och har man vänskap så kan man ju uträtta storverk.
Sen är det också, det tycker jag nog att framgick också i den här scenuppsättningen som också är väldigt tydligt i tv-versionen, är just det här också med familj, vad som är familjeband, att familjeband kan se ut på olika sätt, att Selma inser att den här Rut behöver henne och att de har ett band, trots att det har varit lite motvilligt och det har inte varit så lätt alla gånger, så finns det där bandet där, medan då hennes då farfar på riktigt är någonting som hon ändå, han har inte varit en del av hennes liv på samma sätt. Och det tycker jag också att skapa en sån där fin bild av att band kan knytas på många olika sätt.
Det är lite som jag skrev där också i recensionen ungefär, att ibland är det som man har bättre än det som man önskar sig.
Precis, exakt.
Och så tänker jag också just när man talar om julen, som ju är familjehögtiden framför andra, att det är viktigt också att poängtera just det, att hur ser en familj ut, att familjer kan se ut så väldigt olika idag. Det finns inte bara en mall att gå efter, så att säga.
Sen tyckte jag, det som jag tyckte om i den här uppsättningen, som jag tyckte blev nästan tydligare här än i tv-versionen, är det att det är så väldigt tydligt att det som julgubben eller tomten då, så att säga, levererar till de här barnen är inte prylar. Det finns inte den här konsumtionsbiten alls kring det här. Det handlar inte om presenten, utan det handlar om någonting annat, någonting immateriellt. Den här önskan, en känsla, en tanke som så att säga går vidare. Det tyckte jag också var fint. Det är ju också någonting som man gärna får understryka i en tid där även julkalendrarna, de som köps, blir allt dyrare och mer påkostade, så här att konsumtionen inte är det centrala.
Ja, Och om vi talar om olika former att fira jul, så på senare år så har det blivit allt vanligare med sådana här julkalenderböcker också här hos oss i Svenskfinland. För några år sedan kom Karin Erlandsson ut med en, och Eva Frans har också skrivit en kalenderbok. Och nu är Axel Åman aktuell med Smugglarens skatt, en julberättelse i 24 kapitel. Det handlar om 11-åriga Oliver som ska vara hos sin ampra bestämda farmor ute på Bullerholmen i ytterskärgården. Och det här är nu ingenting han ser direkt fram emot. Där finns knappt något mobilnät och inte finns det några spelkonsoler. Och jag tänkte på att det här upplägget påminner lite om Tove Janssons sommarboken med farmor och Sofia som får ty sig till varandra och underhålla sig själva i föräldrarnas frånvaro. För det är ju så att Olivers föräldrar, de är också frånvarande, de är väldigt upptagna med sina jobb och de kommer först att komma ut i skärgården till jul. Och Oliver, han känner sig mest som ett sådant praktiskt problem som ska skyfflas hit och dit, en punkt någonstans i mitten av föräldrarnas att göra-lista. Och nu ska han då skyfflas undan ut i skärgården till farmor och bli en av farmors inlagda sillar, som det heter. Och det här är ett underbart mysterium där vi har då farmors vind som ett sådant förbjudet område. Men Oliver, han är ju så jättenyfiken på det där förbjudna. Att vad är det som gömmer sig där uppe? Så han lyckas ju ta reda på en nyckel och gå upp dit. Och så hittar han längst bak i en gammal byrålåda så hittar han en mystisk kompass. En ledarmapp med gamla kartor och ett kökort och ett porträtt av en man i kostym. Och det här är alltså början på ett äventyr som kommer att utveckla sig till en bit undangömd familjehistoria och någonting som har varit ett mysterium som har varit olöst i 100 år. För frågan är ju att det finns en, att det sägs och berättas att det finns en skatt som kan vara gömd ute i skärgården någonstans. Och den här skatten härrör sig till förbudstiden ute i skärgården på 1920-talet. Och då kommer ju fram allt det här med smugglare och skeppsbrott och faror och farligheter i en skärgård som är, som det heter, grund som en vattenpöl och stenig som djävulens åker. Så det är bara smugglarna som har vetat hur man ska navigera i de här farvattnen, så att säga. Och sen har vi ju då det här klassiska att Oliver, han träffar en jämnårig kompis ute i skogen, Fanny, och tillsammans så försöker de lösa det här mysteriet med kompassen, kökorten och historien om Werner, alltså farmors morfars bror som försvann spårlöst ute till havs en julafton då för 100 år sedan. Och då är den stora frågan då, vem var Werner och varför finns hans båt kvar i ett sånt här undangömt båthus som nästan ingen känner till? Och varför finns hans berättelse nedskriven på några utrivna ark på farmors vind? Och så kommer det in sådana mystiska tyskar som smyger omkring där och vad har de för skumt ärende och så vidare. Så att det här är en väldigt spännande historia i 24 kapitel. Och jag läste en intervju med Axel Åman här där han sa att utmaningen var ju för honom att skriva en historia som hade cliffhangers efter varje kapitel. Och han insåg att det är inte så jättelätt. Att det är faktiskt ganska utmanande. Jag vet, Jessica, du har också läst Axel Åmans Smugglarens skatt. Vad tycker du om den?
Ja, egentligen jag är mitt upp i den, ska jag säga. Och jag lyssnar på den som ljudbok. Och när du berättar nu så sugs jag in i den här fantastiska miljön och i den här fantastiska berättelsen igen. Och jag tycker att det här är det bästa Axel Åman har skrivit. Och det är kanske inte så mycket jul. Det är ju sällan det i de här adventsböckerna sist och slutligen. Man kanske portionerar ut lite julkrydda ibland. Men jag tycker sist och slutligen är det sällan riktigt mycket jul i de här böckerna. Och sen också det här med att man behöver en cliffhanger för varje kapitel ifall man ska läsa då ett kapitel per dag. Men jag tror nog att det är väldigt få när man sugs in i en sån här berättelse som Axel Åman, så att man håller sig till det här ena kapitlet för att det är för till och med för spännande mellan varven. Men jag är väldigt förtjust i den här berättelsen, måste jag säga, för den har ju allt, den har spänning, det är mysterie och det är lite magi och det är den här vänskapen och miljön, och sen tycker jag också språkligt så ser vi en helt annan Axel Åman än tidigare. Jag läste någonting här eller hörde någonting här idag, så jag tänkte att det där är en sån där bevingad, jag kommer inte ihåg de orden nu, men jag tänkte att det här var riktigt sån bevingat uttryck, att jag borde ha skrivit upp det och sparat det och tagit det till mitt hjärta för att, ja, sånt innehåller den här boken.
Jag tror jag vet vad du refererar till.
Ah.
Det finns en mening som lyder så här. Min kompass visar alltid vägen hem dit ens längtan bär.
Ja,
det är fint.
Det är jättefint.
Ja, och det tycker jag att sammanfattar också julen på något sätt. Det där att man ska ju alltid komma hem till jul. Att den där längtan hem är så stark just i juletid. Just för att det är en sån central högtid för samvaro. På gott och ont.
Ja, men samtidigt tycker jag mycket av de här verken som vi pratar om så jag tänker ju att det kanske inte som lägger sten på bördan heller om man har en dysfunktionell familj eller om man har då inte föräldrar utan något mer avlägsna släktingar eller vänner. Så här. Att på något vis så tycker jag ändå att det finns en sån här förståelse för den här bredden i hur det som man brukar prata om de här familjerna som man är födda med och det som man väljer.
Mm. Jo, och sen tycker jag att många av de här berättelserna också har en slags förståelse för dem som hatar julen. Alltså man får en förklaring till varför människor har hamnat i den situationen, att de är väldigt bittra och inåtvända och väljer att vara borta från alla de andra. Att där finns en sån här, ett psykologiskt sätt faktiskt alltid att försöka, just precis som ni säger, förstå alla perspektiv.
Och vi har ju varit inne lite på också aktuella julkalendrar som går på tv här hos oss och i Sverige nu. Och jag skulle vilja lyfta fram dem för att jag tycker att de på två olika sätt visar hur viktigt det är att barn får och kan identifiera sig med det de ser och framförallt hör på tv. Då tänker jag på Svenska Yles egen splitternya finlandssvenska julkalender Tandfens julkalender. Som handlar om en gårdstomte som flyttar in på Tandfens vind. Här har vi en vind igen. Gårdstomten är arg på människorna som har glömt bort honom. Och han börjar stjäla julpynt för att utplåna julens magi och människornas alla julminnen. Och så har vi då Sveriges televisions julkalender Snödrömmar som utspelar sig i Sápmi. Och som är skriven av samiska manusförfattare. Och där många av skådespelarna också är samer. Och i den här kalendern så talar man både svenska och sydsamiska och den utspelar sig på den fiktiva skidorten Gavmofjäll som i normala fall är ett skidparadis. Men just i år så faller det ingen snö trots att alla andra fjäll runt omkring är gnistrande vita. Och här har vi då också två unga tjejer, systrarna Ristin och Ayla som blir tvungna att försöka lösa mysteriet med den försvunna snön och rädda sin älskade skidort. Och för att de ska lyckas med det här så krävs det att de trotsar sina rädslor och lyssnar på sina drömmar och beger sig långt in i naturens mysterium. Och det här är en berättelse som handlar om samisk folktro, om giriga beslutsfattares önskan om att sko sig på marken, exploatering av naturen och klimatförändringar. Tycker jag åtminstone, som du har sett några avsnitt av den här serien. Och jag vet att ni också har försökt hinna se på några avsnitt. Vad har ni för tankar kring de här?
När det gäller SVTs Snödrömmar så är jag ganska imponerad av att man redan i första avsnittet hinner etablera grunden för hela berättelsen. Vi lärde känna personerna, deras personligheter, även den fördolda skurken och hennes intentioner så identifierar vi direkt där. Uppdraget han delas ut, att det är de här två systrarna som ska rädda snön. Och med det då familjens skidanläggning också hem. Att man inte ska behöva sälja det här berget som har hört till släkten så länge som det funnits samer på platsen. Och det är en väldigt enkel om man jämför då med Vasateaters julpjäs just nu. Så jag tycker att hela den ger sken av enkelhet. Det är ju en fin miljö förstås, men att man har kanske inte satsat jättemycket krut på dräkter och scenografi och så här, utan det är en väldigt naturlig miljö. Men sen också använder man sådana knep som att när det inte snön kommer så den här ena systern så hon sätter olja under sina nya slalomskidor och tänker att det ska fungera. Och där lär vi känna henne direkt, att hon är uppfinningsrik och problemet här då är då snön som saknas. Jag är jätteförtjust i det här sättet hur man så där snabbt, att man inte drog på saker och ting och man jämför dem med vår finlandssvenska kalender, julkalender. Så där tycker jag att det är lite svårt att komma in i berättelsen. Jag har ju bara sett ett par avsnitt så att det är lite tidigt att döma. Men ändå tycker jag att det är ett ganska typiskt finlandssvenskt problem. Eller en väldigt typiskt berättad finlandssvensk kalender. Att man som tittare får lite jobba för att förstå de här bågarna. Det är så olika former av berättande i de här två julkalendrarna.
Jag kan kompa dig till fullo, Jessica, för jag har också, jag var lite så där sorgsen när jag tittade på Tannfen, för jag förstår inte, vem är det här? Sen fick jag det förklarat för mig att Tannfen och den andra gestalten är tydligen gestalter som finns inom ramen för bokklubbens berättande i övrigt, och för barn som tittar på bokklubben så är det säkert självklart på ett helt annat sätt än vad det är för mig som vuxen betraktare, som precis som du försökte få fatt i bågen, i tråden liksom, att var ska jag börja nysta? Mm. Att där är kanske just det där samma dilemma som du har jag också med den. När det gäller den här svenska så tycker jag att, jag tyckte det var en magnifik början, och jag tycker just det här miljön är otroligt fin, och jag tycker den här kanske då huvudrollsinnehavaren, den här Ristin, flickan, spelar helt fantastiskt bra. Alltså en barnskådespelare som är sådär att du verkligen tittar på henne. Sen funderar jag lite, eftersom man inte har hunnit se så många avsnitt ännu, så funderar jag att kommer det att komma någon mera humoristisk knorr på det hela? Jag tycker att SVTs julkalendrar genom åren har spelat ganska mycket med humor också, trots att man har haft en seriös intrigtråd som grund. Och här kanske jag lite saknade att det var lite sådär allvarstungt. Mm. Och kanske att vissa av rollkaraktärerna blir så utmejslade att du ska så tydligt se vem som är vad. Men å andra sidan så jag har för mycket en vuxen blick på det. Ett barn kanske behöver de här tydliga markörerna på ett annat sätt än vad förstås jag gör.
Mm. Sen kan man också fråga sig hur mycket de här julkalendrarna förstås, de speglar ju den tid vi lever i idag och kommenterar också den tid som vi lever i, precis som till exempel barnlitteraturen är väldigt snabb på att ta fasta på aktuella teman, och det gör man ju också i julkalendrarna.
Mm. Sen måste jag säga nu när det gäller Vasa Teaters uppsättning, alltså jag tror ändå att den här typen av föreställningar fyller också någon slags funktion för någon slags sån här gemenskapshöjande för publiken, och jag tror att det är för en barnpublik så är det ju en fantastisk ingång i teatern som ett magiskt utrymme, att allt det här kan hända där på scenen, där man igen just har den här vuxna sitter och funderar men hur får man det här att hänga ihop och så här, medan liksom barnets blick på det hela är kanske lite annat.
Jag tror också att ingången till teatern för ett barn är den här teaterns magi. Absolut.